En podcast från Aftonbladet.
Kari!
Hej!
Välkommen tillbaka.
Tack, Tone.
Gud, vilket långt
Det är så mycket som har hänt.
Framförallt att vi får kvar de här stolarna som är the bane of my existence.
Ja, men vi ska... Jag kan inte heller fatta att vi... Det var som att vi gick in i någon tunnel där i december. Så tänkte vi så här, vi fixar de där stolarna sen.
Men det har vi snackat om det sen januari förra året.
Ja, jag vet. Men vi ska fixa de här stolarna. Okay, om det är framförallt som... att vi inte vill ha vrid, eller hur?
Nej, det skiter jag i. Aha. Men jag vill inte ha en stol som ser ut som att jag sitter på en dockstol bara för att jag råkar vara 1,81.
Nej, den är inte bra.
Det är jättemånga som träffar mig i verkligheten och är så, oh my god, är du så lång? Och så tycker jag det är så sjukt, ger jag short girl energy?
Nej, det gör du verkligen inte.
Nej, inte som du.
Va?
I alla fall! Okej, nu är vi tillbaka från det här Café Bambino säsong 4.
Ja, man räknar med sommar.
Ja, men det räknar vi inte.
Nej, men då är det 4. 1, 2. Ja, då är det 4. Ja, bra räknat.
Och det som är så himla nytt och roligt för i vår, det är att vi ska ju börja släppa 2 avsnitt i veckan.
Så är det.
Fast det ena är ett, liksom ett mini, ett bambini.
Ett bambini!
Ska vi läppa det till det?
Bambini-mini.
Bambini-mini!
Ja.
Som kommer komma
tisdagar.
På tisdagar. Och vi kommer liksom så här leta lite efter formatet till det, men vi kommer börja i alla fall att det är som en frågelåda. Mm. Och som då bygger på tittarna och lyssnarnas era.
Frågor.
Och då kan ni antingen skicka dem till vår Instagram som är cafebambino4ever. Mm. Eller så kan ni mejla dem om ni vill ha lite längre resonemang. Mm. cafebambino4ever@gmail.com.
Mm.
Och ni får också jättegärna skicka voice note.
Ja, det vore faktiskt
vågar.
Om ni vågar, för då kan vi spela upp dem i
programmet. Eller så kan vi göra så här, om ni skickar mejl så kan jag läsa in dem på en annan dialekt. Och så kan vi lossa. Så kanske vi också
eller
gör.
Eller min pappa kan läsa in det på gotländska.
Jag träffade din pappa för första gången och din mamma på din 50-årsfest i helgen. Mm. För att idag ska ju det här avsnittet bara handla om att du är ett halvt sekel.
Åh, herregud.
Det här är en tillbakablicksavsnitt på Karins liv.
Okej, så det kommer gäster eller kommer det komma in
det
folk?
Det kommer bara vara jag här. Ja, alla dina ex-män.
Ja, jag orkar inte.
Men du har bara varit gift en gång.
Ja, bara gift en gång. Men jag är ju...
Förlovad!
Så jag ska gifta mig igen faktiskt.
Ja, din kille friade...
För
en vecka sedan.
Ja, för drygt en vecka sedan.
Så jävla roligt.
Alltså jäkla kul.
Men lite väl nu.
Ja, det är mycket nu.
Jag är förlovad.
Jag
är 50.
Nej,
jag har klippt mig. Ja. Okej, okay, enough already.
Och jag vet. Men okej, okay, men det var ärligt talat du som ville att det här programmet skulle handla om att jag fyller 50.
Sälla kul att du rättade dig från att säga avsnitt. Det var som att du var på väg att säga rätt. Men du bara, jag måste hålla fast
vid
att det heter
program. Jag tycker det är Bambino lore att det heter
verkligen,
program.
Och eftersom jag också har börjat kalla det för program.
Ja.
Nej men så himla kul att du är förlovad.
Ja, det är jättekul. Jag känner mig jätteglad för det. Det känns, vi har varit tillsammans några år och jag har absolut tänkt att vi ska, eller båda tror jag, vi har tänkt att vi ska liksom leva tillsammans nu när man är så här gammal. Nej men
det är inte,
det
så,
är
stort
inte så många år kvar. Så att det är vi. Mm. Men när vi nu förlovade oss, så kul att vara 50 år och förlovad.
Så jävla gulligt.
Lite så här, hello. Men det känns som att man går djupare verkligen. Ja. Och att det känns som att vi pratar om relationen på ett annat sätt och planerar framtiden på ett annat sätt och verkligen
bara sedan en vecka tillbaka.
Ja men bara sedan en vecka tillbaka. Det känns det är som att det öppnas upp ett nytt rum liksom i bröstet på något sätt.
Kommer ni ha prenup?
Alltså han har ju, min kille har ju 3 barn och jag har 2 barn och han har sin exfru och...
Du är din exman som du försörjer.
Jag har min exman, precis, som är underbar. Men vi...
Jag skojar, har du försörjt inte honom? Jag trodde du skulle
ja, som jag försörjer. Ja, jag hörde inte vad du sa. Ja.
Det är ju en stor utgift.
Jag försörjer ju Björn.
Så kul om det var, för han har ju också en podd, så kul om det var att det var du som betalade för podden.
Jag köper ju mycket annonser där. Och... Ja, det hade varit kul. Men nej, jag försörjer... bara mina barn.
Ja.
Nej men så att, eftersom det är så många barn, vi kommer väl absolut, jag vet inte heller, han kommer från Tyskland så att jag vet inte, vi måste reda ut det där.
Ironclad
fucking prenup.
Ser du att det finns en skilsmässa mellan er i framtiden?
Mellan mig och Georg?
Ja.
Nej, det ser jag inte. Det är väl mer om det är väl mer när någon dör. Alltså vad händer då?
Det är ju ingen skilsmässa.
Nej, men precis. Då är det inte en prenup heller, men det är mer att man skriver något, eller vad vet jag, testamente då, ja, kanske snarare. Det är väl det, ja, man måste tänka igenom.
Exakt.
Så att...
Men du vet, Jane Fonda, det känns som att hon blev ju singel igen vid 80. Mm. För att hon var så, jag orkar inte med den här gubben längre.
Okej,
okay. Vem har
var
sett
det?
Nej. Jag kommer inte ihåg, men det finns, för några år sedan så kom det en svinbra serie om henne, ja, som heter på HBO. Som heter Jane Fonda 4 Acts.
Okej, okay. Det här är referensen till att jag fyller 50, att en som är 80.
Men hon är som att hon är 50. Mm. Alltså hon är så jävla god. Men det var lite sjukt för då hade de delat upp hela hennes liv vilka män hon var gift med. Mm. Vilket på ett sätt var lite sorgligt. Men då slutade det med att hon i alla fall var singel. Och ja, hon är singel sedan dess.
Ja.
Och jag tyckte det var så jävla ballsy att vara typ så 79 och vara så här, vi får separera för jag, alltså jag, det här går
men
inte.
Verkligen. Men jag tänker ju också, eftersom han är ju mycket äldre än mig, 5 år äldre än mig. Och att han, men, och kvinnor lever ju oftast längre, mm, rent statistiskt, så att det kan ju bli några år.
Ja, du kanske, där kanske är ditt näst sista äktenskap.
Nej, jag menar, det kan ju bli som för mig, för mig som för Jane Fonda, att jag får några ensamma år.
Jo, men jag menar, då kanske du träffar en ny man.
Ja, ja, det kan man
en ung.
Ja.
Fast nu har jag läst...
Du, det är mycket ju... så i kulturen nu, att det ska vara en äldre kvinna och en yngre man.
Exakt. Ja. Du skrev ju en text på din inför din 50-årsdag. Mm. Som fanns i Aftonbladet förra helgen.
Mm. Aftonbladet Kultur, där jag ju jobbar.
Aftonbladet Kultur. Ja. Som du frilansar för. Och då var det ju så att du skrev att du inte tycker att unga är snygga. Mm. Jag vill faktiskt säga här och nu att jag vet att du ljuger.
Alltså, jag tycker...
Bland annat vet jag det eftersom en del av texten handlar om att du vill att din kille ska börja träna.
Det är någonting helt
det
annat.
Det är inte någonting helt, okay, annat.
Ska jag reda ut det här nu?
Ja.
Hur jag menar? Hur jag menar är att jag går inte igång liksom sexuellt. Jag tycker inte det är attraktivt för mig, mm, med ett ungt face. Det är det verkligen inte.
Men
jag
hur säger inte... ungt? Alltså typ 90?
Nej, liksom... men så slät, helt slät som du, helt slät. Jag tycker du är så slät. Nej, men för mig tror jag gränsen går någonstans vid dig.
Tror du tycker att jag är ful?
Du, där, runt 40 där någonstans.
Ja, det är inte runt 40 än.
Ja, men ge och ta ett par år.
Ja. Mm.
Där tycker jag att det liksom börjar kännas som en människa... Det, som är vuxen, mm, som har ett vuxet utseende. Och det är någonting med de här liksom, 20-25, det är väldigt liksom, jag menar inte att det inte är vackert, det kan vara jättevackert rent estetiskt, rent som att titta på en vacker tavla,
en
eller
blomma.
En blomma eller ett gulligt djur, mm, eller en söt bebis. Men för mig är det inte ett ansikte som attraherar.
Men egentligen,
men, och då när jag skrev om att jag vill att min fästman då, mm, då pojkvän skulle börja träna, så är det ju att han, jag är rädd för att vi ska bli sjuka, att, mm, vi ska få cancer, att jag ska bli jättesvag. Han måste liksom...
Det är jättenobelt av dig att du säger att det bara är därför.
Ja, men ja, det är klart att jag... Det...
Du skrev också i den här, ja, texten om kryo.
Kryo, ja.
Ja. Mm. Och det här är helt sjukt, för att jag läste ju din text, jag älskade din text, alltså, mm, till och med innan den kom.
Men du läste den tydligen inte så noga.
Nej, för det är så konstigt. För sen skrev jag till det här om dagen, bara, jag blev helt inne på kryo.
Ja.
Och det var så här, jag är inne på kryo.
Jag är inne
på kryo. Twinsies. Ja. För då har jag liksom, jag har faktiskt skrivit upp en mailinglista för det, mm, enda kryoföretaget i hela Europa som, mm, finns i Schweiz.
Ja, Schweiz. De ligger ju långt före med mycket så, dödshjälp.
Kryo. Verkligen. Ja. Och det är ju helt enkelt att man fryses in. Mm. Och då kan man ju välja mellan att frysa in hela kroppen eller bara huvudet.
Mm.
Och du vill bara frysa in huvudet.
Nej, jag vill frysa in hela kroppen. Jag tycker bara det är också kul, ja, det här med att man kan välja att frysa in huvudet. För det, ja, säger någonting om en liksom dualistisk syn på människan.
Ja.
Att man tror att det kan vara att vara sig själv,
ja,
kan vara att bara vara sitt huvud.
Ja, men
förstår du? Det är också, alltså, för jag menar... Jag ser på, det som, det hänger ihop på något sätt med vår syn på AI och på, mm, intelligens och på liksom vad, ja, men framförallt på vad intelligens är.
Ja.
Och jag menar ju, eller jag tänker, eller jag är helt övertygad om att intelligens, att vara människa är ju lika mycket en kroppslig erfarenhet som en intellektuell. Och vår, hur vi tänker är ju helt begränsat, hur vi tänker, hur vi kan föreställa oss världen är ju helt begränsat av vår kropp.
Okej, okay, pussel.
Ja, verkligen. Och hjärnan är en del av kroppen.
Mm.
Och den sätter både... Ja, den begränsar oss, men den... Den verkligen, bortom den kan vi inte föreställa oss hur man liksom erfar världen.
Det är därför jag bestämt mig för att bara frysa in min fitta.
Ja, ja men det är också
det är jag använder mest.
Men fanns det som ett alternativ?
Nej, men det är för att jag tycker att det här är lite antifeministiskt än så länge.
Okej.
Nej, men jag hade faktiskt bara velat frysa in mitt huvud.
Mm, varför det då? Därför att du har en sån dualistisk...
Jag har ju det, och jag tror att det här har ju liksom visat sig...
Men det är mer bara... att du vill bli av med din kropp.
Jag vill bli av med min kropp. Det är ju ett av mina stora problem.
Men det är ju någonting annat,
tänker jag. Vet, men tänk om man bara kunde få en helt ny kropp.
Mm.
Ja, inte det var skönt? Inte skönt för dig då, för din funkar så bra.
Nej, men jo, det hade varit skönt.
Eller hur? Kanske. Men jag ska bara googla upp och se vad det kostar. För jag tycker ju att vi båda kanske borde göra det här.
Mm. Jag tror att det är svindyrt.
Nej, men det sjuka är att det var inte så dyrt.
Då känns det som att det, å andra sidan, som att det är en scam.
Men vet vad de sa också? Att
de bara, det är lugnt, vi väcker dig om 5000 år. Oroa dig inte.
Nej, men i alla fall. Men de är i alla fall inte beroende av el, vilket jag tyckte var jättebetryggande.
Nej, det är tur. Vad är det för energikälla då?
Jag vet inte, någon en sån...
Bergvärme eller?
Ja, något så jättekonstigt.
Ja.
Ja, skitsamma. Men ska vi göra, är det någonting
varför
du...
Varför vill du göra det? Vad tänker du då kring...
För jag har sån
du har ju också fyllt år.
Ja, jag har också fyllt år. Jag har fyllt 37.
Och varför... Och du har... Men, alltså för mig, när du säger att du har dödsångest, jag vill bara ge dig en smäll på käften. För att du är så ung.
Jo, men jag vet att det är värre för
dig. Och jag vet att det är därför du vill umgås med mig.
Nej, men
därför att du känner bara så här... Jag är så ung. Du känner dig så ung. Det enda sättet för dig att känna dig
nej,
ung.
Nej, tvärtom. På ett sätt är det som att jag blir så obehagligt konfronterad med döden när vi umgås med varandra.
Ja.
Men jag tyckte det var, ja, men precis, för jag tror att jag tänkte på det mycket när jag skrev till dig. Jag fick upp en sånt minne på telefonen för att jag hade postat på Café Bambino att jag hade skrivit till dig typ att jag har sån dödsångest och du bara svarade tänk på mig då.
Ja.
Och jag bara nej, men jag kan inte ens tänka. Jag förstår inte nu när du har fyllt 50. Och du är
inte halvt. Jag kan inte fatta att du gör det med mig. Nu när jag har försökt liksom hantera min kris och min dödsångest i 2 veckor sedan. Offentligt, skrivit en text, haft en fest.
Blablabla, bla, bla. Förlovat med mig.
Nej, men nu ska det börja om.
Ja, men det är ju det som...
Okej, okay, kör.
Hur, liksom... Okej, nu har det gått 50 år.
Mm. Och några dagar.
Ja. Jag tänker så här, jag utgår alltid från att jag och att alla jag älskar kommer bli 100.
Ja, det kommer de inte bli.
Okej, men nu är det bara så.
Okay.
Så du har 50 år kvar. Hur står du ut?
Nej, det är nästan omöjligt tycker jag att stå ut. Tycker du nästan outhärdligt. Men vad ska jag göra? Vad menar du att...
Men jag tycker
hur
det
står
helt...
man inte
Nej,
ut?
Men det är det. Jag tycker det är helt sjukt att det inte finns något att göra åt det.
Nej.
Och det är ju därför jag är intresserad av den här nedfrysningsgrejen. Men det som är så jävla jobbigt är att typ vad man än gör, tränar maniskt, fryser sitt hjärna, så går det ju inte att stanna tiden.
Nej. Jag skickade till dig någon länk häromdagen om, du vet den här gubben i Silicon Valley, han som har blivit så känd för att han är den som liksom optimerar för ett långt liv på det mest utstuderade sättet, kommer inte ihåg vad han heter nu. Men han hade upptäckt nu att en av de medlen som han har injicerat sig själv med i flera år nu hade motsatt effekt.
Nej.
Jo.
Oh
och liksom skynda på hans åldrande. Och det är det medlet som har gjort att han har sett så gul ut. För att många har haft synpunkter på att han...
Jag trodde typ att det var så. Beta-karotin. Att
nej,
han har svinmycket
det var det här medlet som gör att han ser väldigt... en av de grejerna som gör att han ser väldigt konstig ut. Så det ska han sluta med nu. Det skulle bli väldigt intressant att se. Jag hoppas att jag får leva så länge att jag får se hur gammal han blir. Annars får du kolla det då.
Nej, men alltså,
och så får du
här...
säga det till mig sen när vi vaknar upp i vår kry och sömn.
Ja, tror du vi kommer vakna upp?
Nej, jag tror att de där företagen är en stor scam.
Jag tror också det.
Och dessutom så här, kanske att det där företaget finns kvar i 50 år till. Men hur många företag finns ens kvar mer än
nej, eller hur?
10, 20, 30, max
och typ,
100 år?
Det finns ett amerikanskt, de är typ så här, det här är det mest pålitliga. För det har funnits i 60 år.
Ja.
Och då tycker jag också att det är så typiskt amerikaner att vara så.
Wow,
60
vad
år!
Länge.
Girl, alltså min mamma har sko som har funnits länge. Det är helt...
Ja.
Men jag tycker att det vill jag bara göra för att stå ut.
Alltså
exakt. Mm. Det är ju bara egentligen ett plåster på en skottskada.
Men är du, när du tänker på tidens gång då, är det liksom att livet ska ta slut?
Ja.
Eller är det att du ska förändras? Eller är det att du inte ska... Om du försöker få fatta på den rädslan, vad är det för någonting?
Det finns en poet jag älskar som heter Fredrik Majröcker.
Mm.
Som har en dikt där det finns en rad i den dikten som går typ så... min dröm om livet var för kort för livet.
Mm.
Och det tror jag är precis vad jag tycker. Alltså att jag inte ska hinna med.
Nej, jag vet.
Och det
vad är det du vill hinna med? Säg några saker.
Jo, men det är ju både hinna med, men det är också vad är ens förmåga. Typ. Jag vill skriva många bra böcker.
Mm. Jag vill bli jätteframgångsrik.
Jag vill bli jätteframgångsrik, jag vill bli översatt i många länder. Jag vill försöka liksom...
Varför vill du det? För att du vill att dina texter ska bli lästa, för att du ska bli känd.
Jag
för att du ska
det är så
liksom...
svårt att säga varför jag vill. För jag har liksom inte någon sån varför. Jag bara vill det.
Ja. Typ.
Alltså jag vet någon gång när jag pratade med en kompis som gick på Biskops Arne med. Mm. Så var jag så, fan, vill du verkligen bli översatt? Så var han så, varför det? Jag bara, varför? Alltså,
ja.
Typ, då får man tänka, det är bara som nu när jag var i England. Så bara är man i England och pratar med någon sån 21-årig bög som älskar hans bok. Och så får man... var med om det och så berättar den om ditt det livet och så man åker till Skottland och bor på något jävla bed and breakfast. Alltså det bara...
Men handlar det också om att typ vinna? Är det så? Jag vill vinna över den här.
Har nej,
du,
några,
du är ingen sån? Nej.
Nej, utan det handlar mer om typ så att maximera upplevelserna innan man dör. Och typ så här, få vara med i ett samtal, få lära sig någonting, få lära någon något.
För jag tänker på ett sätt, det är ju, för du håller ju på att skriva på din nästa roman nu. Och att skriva är ju, det är lite motsägelsefullt, för själva skrivandet är ju att dra sig undan från världen.
Ja, men jag tror det är därför jag också...
Typ, att man måste liksom, då måste du kliva ur ett helt år kanske. Eller liksom sammanlagt. För att då måste du sitta där, vara helt, liksom stänga av mobilen, inte resa, eller du kan resa. Men du är ändå där med texten. Ja. Och du måste vara där med texten. Och sen, så då går det ett år.
Men det är det jag brukar tänka ha med det att göra.
Ja.
För då är det så här, nu känner jag till exempel, jag har ju skrivit på min roman. Jag menar ändå intensivt nu, typ 1,5 år. Och jag känner typ att det är så mycket roliga grejer jag har missat. För att jag bara är helt inlåst.
Vad har du missat då?
Ja, men typ så här, vara med min kille, göra saker med honom. Jag har känt mig ganska frånvarande för många av mina vänners liv. Jag har lagt mycket pengar. Alltså typ så här, åka till Malmö, vara helt ensam i någon jävla lägenhet. Alltså, det är skitnice att vara i skrivandet på det sättet. Men det är också mycket som jag känner att jag går miste om.
Yeah.
Men jag har nog tänkt framför allt mycket på så, min relation eller typ att vara närvarande i den på ett sätt som jag tycker ibland kan bli svårt när jag skriver mycket liksom. Och sen så är det som att så här, sen vill man ju ta igen allt, alltså det, jag känner så här, men det måste ju vara värt det. Jag vill ju, sen ska det ju bli kul, alltså det är någon väldigt så in och sen ut liksom. Men, för jag tänker nog mycket på att jag vill leva länge, det har mycket med jobbet att göra. Och sen så är det ju såklart den här frågan, ska jag ha barn?
Ja.
Nu är jag 37.
Ja.
Jag vet att det är inte så bra med tid. Har jag fått höra mycket på senaste tiden. Och då är det typ så här, fan, ja, men jag kanske borde ha gjort det för typ 17 år. Alltså jag blev gravid när jag var 20.
Ja.
Och vet du hur mycket, tänk som jag hade behållit det fucking barnet. Alltså. Det hade varit så jävla, då var det gjort liksom. Men ja, nu gjorde jag inte det. Och det är kanske så här, fan, det var gött att ha ett liv till.
Ja,
för då kunde jag bara vara så... en föräldratyp i det livet, typ. Eller jag tänker jättemycket på att jag bodde i Paris i 1,5 år. Och tänk så hade jag haft hur mycket tid som helst. Då hade jag kunnat ha ett liv där jag bara bodde i Paris. Och inte var så här fokuserad på att kanske skriva eller kunna försörja mig på att skriva. Så att jag, för det är mycket det som alltid har drivit mig. Varför åkte jag hem från Paris?
Ja.
Jo, jag vill så här etablera mig i Sverige. Jag vill börja liksom, jag vill skriva böcker, jag vill frilansa. Alltså, det har alltid varit, att skriva något har alltid varit så här, den stora motorn bakom allting. Och då ibland tänker jag, tänk om jag hade haft ett liv till där skrivandet inte var motorn. Vad hade hänt då?
Samtidigt är det ju, jag tror att det är en otrolig gåva. Jag vet inte, så larvigt ord. Men det är ju, jag tror det är väldigt många som inte har en sån motor.
Ja.
Ett sånt centrum i sin tillvaro överhuvudtaget. Och att det blir också ett, liksom ett flackande, mycket mer sökande, ganska på ett sätt mycket svårare liv, tror jag.
Ja.
Att inte ha den liksom kärnan i sin tillvaro av att så här, det här är ändå någonting som jag har, som jag vill göra, som jag kan, som jag har tillgång till. Så att jag tänker att du borde tänka på det som någonting som liksom förhöjer ditt liv.
Ja, men, och det
som
gör,
förtrollar ditt liv eller liksom gör det meningsfullt. Och jag tänker att alla liv innebär att offra massa saker, liksom ge upp massa saker, som du säger. De där tankarna har vi ju alla, liksom, vad hade man kunnat göra då? Hur hade, ja, världen är så stor, liksom. Men tänk att få ha den,
ja men, och så har det ju varit sen jag var, alltså
du har haft, riktigt, det har du haft 6-7
år gammal,
ja,
liksom.
Hela ditt liv.
Och jag tror det är därför det kan vara så. Och sen så är det så här, ja men, och att det också finns så här en del av prestige i det då, som är att man vill bli översatt eller... jag tror just det här med översättning är, för jag är så intresserad av språk och det är så fascinerande för mig att jag skulle kunna, folk kan läsa mig på ett annat språk. Mm. Alltså det är för mig en mycket större vilja och motor än till exempel så vinna ett pris eller få ett stipendium eller typ, det är min så prestigegrej.
Du vill liksom. Den ska ut i världen, dina ord.
Ja, och jag vill ut i världen. Ja. Jag, och det har inte så mycket med att jag är så här. Alltså tvärtom känner jag så här, varför i helvete skulle någon, det finns så mycket bra böcker liksom, men why not me typ, eller varför skulle inte det, men det här var så kul, och det kommer man till något jättesjukt bibliotek i Tyskland, träffar någon helt galen tant där som bjuder en på krepp med ägg och så är man så, det är bara roligt
liksom. Jättekul.
Men jag tänkte på det nu när jag var på din 50-årsfest och såg liksom dig med din fästman och din exman och dina föräldrar och dina bonusföräldrar och din bror och dina bonussyskon och dina barn. Att jag bara, wow, det här är ju verkligen ett liv. Som inte bara är att sitta hemma och skriva och sen så bo på Birminghams billigaste hotell och ha ett författarsamtal där 10 personer. Det känns ju verkligen, det är ju så värdefullt.
Ja, men det är det. Nej, men det var, jag tror att det var därför jag ville ha den här festen också överhuvudtaget. Eller, för jag har, som du vet, jag har haft liksom sån ångest för den här festen. Och det känns jättejobbigt och jag varit jättestressad för den. Och bara, hur kommer det bli? Kommer folk komma? Blir det kul? Bla, bla, bla. Och så här, väldigt, känns väldigt anspråksfullt tycker jag. Att så här, nu ska vi ha en fest och fira mig. Också jävligt så här, sjukt koncept. På något sätt. Inte för att jag är väldigt, en väldigt blygsam person, men det är någonting väldigt man liksom att bjuda en annan grej om man är typ 2, kom och fira vår bröllop, eller ja, då kan man dela det där med någon.
Jag tycker alltid att man, jag tänker tvärtom på fest, det är typ såhär, jag vill ge er den här roliga festen.
Ja, ja, men det vill jag ju också. Ja. Men det var väldigt blandat kring den här festen, blandade känslor också kring såklart att fylla 50, det var ju liksom själva kärnan, att jag tycker den siffran är liksom för mig helt absurd, att jag är 50 år, jag kan inte fatta det, men
och många med dig, det är så många som har varit så till mig bara, what, är hon 50?
Ja, och du vet hur det låter i mina öron, då är det så här, what, gud vad snart du ska dö, det är helt sjukt att du är så nära döden,
du kommer vara så snygg när du är död.
Ja, exakt, tack för det. Men det är en anledning till att jag ville ha, bestämde mig för att ha den här festen var ju att så mina föräldrar och min pappas fru som jag älskar, alla de, alltså min mamma, min pappa och min pappas fru, de alla är i bra form, de är liksom, de är friska, ganska friska, de kan komma på en fest fastän de är liksom
din
en
mamma
generation.
Och din pappa hörde ju jättefina tal.
Ja, och att mina barn liksom, de har en bra relation med varandra och sen har jag den här familjen som, ja, med massa folk som jag älskar och känner mig liksom nära. Och att så bara få samla alla, att få ha mina föräldrar, mina barn, mig själv, min exman, min kille, mina vänner i samma rum. Mm. Och liksom få ha kvar det minnet av det sen. Alltså, det är ju som en fest, att den passerar ju... Jag hade skitkul, verkligen. Mm. Men den är ju ändå över på några timmar. Men det man har kvar sen är ju de bilderna av att vi var alla där tillsammans. Du var där, du höll ett otroligt fint tal.
Thanks.
Vi var alla där, vi var där tillsammans vid den här tidpunkten som är så flyktig. Men det blir ändå någonting det, att liksom hålla fast vid den... Ja. Den bilden i huvudet. Så det var det jag ville. Och det gick ju att göra. Det var ju fantastiskt.
Hade du en 40-årsfest?
Ja, jag och min exman hade en gemensam 40-årsfest på temat ålderskris.
Okej! Okay. Mm. Så det här har liksom varit ett tema för dig nu i 10 år.
Ja, verkligen. Men Tone, hur gammal var du, sa du?
37.
Ja, så det är inget som... Nej, men försvinner. Alltså, jag tror inte alltså ens relation till döden och livet och tiden och åldrandet är inget som så här, vid någon tidpunkt bara, nu är det
men
klart.
Men känner du nu när du tänker på dig själv som 40-åring med ålderskris, bara ha, what did I know?
Nej, det tänker jag inte. Det är olika faser bara. Mm. Jag tänker där du är nu så är ju mycket de här frågorna kring barn, karriär, ja, de här väldigt levande livsvalen. Man kan som de är lite annorlunda ändå. Vid 50 kan man inte, då är det för sent att bestämma sig om man ska skaffa barn eller inte. Om man inte är en gubbe med så det andra kullen.
Om man inte är en fucking gubbe.
Om man inte är en gubbe.
Men jag tänkte det, jag pratade med...
Och då, även om man är en gubbe, då får man en helt annan relation till sina barn. Då kan man kan ändå inte välja att vara så en ung pappa längre. Det kan man inte vara.
Nej, men...
Nej, men det är faktiskt så. Jo, om du är 50 och skaffar barn så kommer du inte ha relation till dina barnbarn. Mm. Sådana grejer till exempel. Mm. Så det är klart det är annorlunda också för en gubbe. Mm. Inte samma, men...
Nej, inte samma.
Ja, vad tänkte du säga?
Nej, men att jag pratade med en vän som var på din fest också som sa att hon tyckte det var så skönt, alltså på ett sätt, när hon kom över 50.
Ja.
För hon har inga barn. Hon var så, ja men nu... Nu blev det så.
Ja, men jag menar
och så bara
det.
Är det gjort. För jag tror typ så här, det är ju det som också är skillnad med om man är en biologisk kvinna från att vara en biologisk man.
Ja.
Det är så här, jo okej, okay, man kommer vara en äldre pappa, bla bla. Men det är också att hela tiden, jag tänker att det här ockuperar ju mig och kvinnorna i min närhet på ett sätt.
I din ålder. Liksom.
I min ålder och som också tar väldigt mycket tid i anspråk.
Ja, men jag menar det.
Och det är liksom, tycker jag, skiljer mig jättemycket från mina kompisar som är liksom biologiska män.
Ja, precis. Men det är en vattendelare, det får man säga. Nej, men så jag tror att...
Men jag känner inte att de
liksom existentiella problem som du är inne i nu... det är inte som att jag bara, gud vad töntigt.
Nej.
Verkligen inte, men det är annorlunda.
Ja.
Och jag kan känna nu, i den här åldern... Alltså jag älskar typ att jobba, att leva, du vet.
Ja.
Jag har jättemycket kvar. Jag har böcker som jag vill skriva... Men jag känner inte på samma sätt att liksom karriär eller... Det är andra saker som...
Men ska jag säga, jag tror det är det som jag känner en disconnect mellan mig och när jag pratar med många. Alltså på tal om att ha skrivandet så i liksom livets mitt och har haft det sedan jag var... Innan jag ens var innan jag ens var 10 år gammal och jag skrev dikter och ville... Alltså jag tror typ så här, för mig, det går bortom en sån känsla av karriär.
Ja.
Och jag tror det är det som är så svårt. För jag tror typ ibland känner jag typ så, gud, jag kan inte liksom förklara vilken stjärna i mitt liv skrivandet är.
Nej.
Typ. Och hur allt jag gör eller allt liksom. Jag är.
Mm.
Alltså att det är jag.
Ja.
Typ. För det låter så futtigt när man är typ så...
Varför det? Det låter väl inte futtigt?
Nej, jag menar att det låter futtigt. För jag tänkte, jag lyssnade på ett poddavsnitt... Det finns en podd av han killen som gjorde en jättebra podd innan som heter Reply All och sen blev de cancelled.
Ah, just det.
Men nu har han startat sin egen podd och den är tyvärr inte så bra. Men han intervjuade i alla fall Ira Glass som ju är så den ikoniska mannen bakom This American Life som är typ...
Ja, en otrolig...
Och typ den som satt tonen för hela hur typ alla pratar i USA.
Ja, i de här berättande poddarna.
Exakt. Mm. Och han har inga barn. Och han har verkligen varit så, ja men jag har valt att jobba typ.
Mm.
Men så fick jag sån ångest när jag lyssnade på den podden. För det var bara så här, jobba typ. Men det är inte bara jobb ju. Utan
nej,
det är
som
ett sätt att existera. Ja. Exakt. Mm.
Det är hur du relaterar till världen, eller
exakt.
Hur?
Ja. Exakt. Så då är man så,
Men vad fick du ångest av det då? Kunde du inte bara känna så här, nej men han, så där känner inte jag.
Jo. Okej, jag kanske inte fick ångest, men jag bara tyckte att det lät mindre än vad jag känner själv.
Men sen ska jag säga en annan grej om ålder. Och det är kul då med min kille, för han är ju från Tyskland, som sagt. Och det är ändå någonting i en svensk kultur som är väldigt besatt av ungdom. Och just, alltså... Han tycker ju inte att 50 är någon ålder.
Nej.
Alltså i ett skrivande, skapande, liksom, eller ett yrkesliv överhuvudtaget. Han tycker att det är så här, då är man i sin prime verkligen.
Ja.
Och att vara 37 i hans, men det kanske är också, men det är ett mer konservativt, ett liksom äldre samhälle. Och det har ju verkligen sina för- och nackdelar. Men ungdom, jag uppfattar inte att ungdom... Här är nästan att man blir då gammal, kanske man är 50-55. Men där... Nej,
alltså jag läste någon
inte.
Nyhet bara här om veckan som var så här, kvinnor över 50 på arbetsmarknaden. Jag bara, att det är mycket så här sämre för dem. Alltså bara, det är helt sjukt.
Ja, men det är helt sjukt, det är det jag menar. Och för att, det är skönt att prata med honom för att han har ett annat perspektiv som är så här, nej men gud, vi ska jobba i 30 år. Alltså jobba, och då menar jag det i positiv bemärkelse, att liksom skriva,
tänka,
det ska vi göra... Det är inte liksom det är inte som att han har börjat tänka på pensionen liksom.
Nej.
Utan
det... Men tror du att du kommer gå på pension?
Från ett så kontorsarbete.
Aha, just det, du har ett kontorsarbete.
Ja, just det. Du vet att jag har ett jobb. Liksom att jag går till jobbet varje morgon. Helt sjukt, ha möten.
Girl, I could never. I could never.
Personalansvar.
Jag beklagar. Men om du tänker så här politiskt.
Mm.
För nu har du ändå liksom varit med ett tag.
Ja, men det där är jätteintressant.
Och jag tyckte det var så roligt för att du berättade att du var här om veckan och höll ett föredrag om Trump på, var det SSUs?
Nej, det var S-jurister.
S-jurister.
Socialdemokratiska, alltså jurister och ja, också intresserade. Jag tror inte alla var sossar och inte jurister, men ungefär.
Det var de som anordnade det.
Det var de som anordnade det.
Och att du då bland annat pratade om din bok You som kommer i höst. Som handlar om 90-talet och typ den politiska tiden och hur den menar du då är
påverkar oss idag.
Påverkar oss idag. Mm. Och att du var så här, men det var ändå liksom yngre människor i publiken som var så här, what, var det så?
Ja.
Och sen så tänkte jag, okej, för det tror jag också att när jag vet, när jag läste ditt manus i somras, att vissa grejer är så här, men ja, det här måste du förklara bättre, för att den här referensen, och saker och politiker och bilder och skeende som är så självklara för dig, och som jag som ändå känner mig ganska insatt, det är så här, men det här vet jag inte, det här måste du förklara bättre, typ, eller hur liksom?
Nej, men jag tänker, det har varit väldigt spännande att jobba med det här bokprojektet, för det handlar som sagt om 90-talet och jag är ju född 75, så att jag var ju 15 år 1990, så mellan 15 och 25 var ju 90-talet, det är verkligen mitt decennium när jag blev vuxen, präglade mig politiskt, personligt, ja, när jag, det var ju de, det är de åren som kanske är liksom viktigast i en människas liv. Och det som är intressant, det som är så kul att prata med dem, och då det här bokprojektet, är att jag nu kan känna att det var ju en era som började då, liksom 89, Berlinmuren föll, och nu kanske den eran tog slut, tänker jag, det här är mitt huvud, det har jag skrivit en del om också, liksom att den eran tog väl slut då 2016 kanske. Det var, om man tänker liksom,
och då, vad hände då 2016?
Ja, men när Trump blev vald första gången, att då tog den så nyliberala, marknadsliberala eran slut, som, där det fanns ett ganska så positiv, en positiv idé om att marknader och demokrati skulle gå hand i hand och stärka varandra. Och det var verkligen mitt 90-tal. Det var så här, Tony Blair blev vald till premiärminister i Storbritannien. Han var så en jätteljus och positiv och ung figur. Och som också politiskt, liksom, för mig som socialdemokrat då, att liksom, det här är framtiden. Det kommer med ett löfte om att vänstern är i förbund med så, både marknaden och framtiden och progressiva reformer. Det var liksom, ja, det som
det, då, för mig låter allt det här helt sjukt. Hur fan kunde ni tro det?
Ja, men så kändes det. För då, du får läsa min bok sen. Men, och då pratade jag med, och nu kan jag ju se liksom, att den, hela den eran, jag vill liksom, mitt vuxna liv har varit den eran från början till slut. Och nu börjar, nu har ju någonting nytt börjat sedan några år tillbaka. Och det har vi pratat om i podden och ja, kommer säkert prata mer om framöver. Men det är bara, det som är intressant, det vill säga är så här, att kunna se en hel båge på det här sättet är väldigt spännande. Och nu kommer det komma en ny båge och det är en mörk tid liksom vi går in i. Men det finns också någonting hoppfullt i det, tycker jag, att så, pendeln kommer alltid liksom svänga tillbaka åt ett annat håll. Inte kanske åt det håll man tror, men det kommer alltid en motreaktion. Alltså 90-talet var en motreaktion mot 80-talet och 70-talet. Det som vi ser nu är en motreaktion mot den här nyliberala eran. Och det kommer komma en motreaktion mot det här också. Och det är någonting med de lite längre perspektiven som jag tycker är befriande.
Men känner faktiskt du då typ så här att du har omvärderat, hur känns det till exempel att vara en del av den socialdemokratin som trodde det här med typ
men det är det,
marknaden och vänstern, och sen så nu känner så här, fan, jag kanske, vi kanske hade fel. Alltså,
men vi hade rakt av fel.
Ja, men hur känns, får du då?
Ja, och det var det jag pratade med de här unga socialdemokraterna om. För att det är det, med, hela min bok handlar om det. Liksom hur det kändes då, hur, liksom varför det var fel, när det började gå upp för mig, vad det innebär, hur jag tänker på det idag. Men också faktiskt att påminna lite om varför. Det är också ändå intressant att försöka förstå vad det var då som fick mig att liksom tror på de idéerna. För det känns för dig och kanske för den generationen, de är bara så här, va? Hur kunde ni tro det?
Ja, men jag tror också för att jag kanske också är mer vänster och vad kom upp mer vänster
än... Ja, men jag är ju mycket mer vänster. Jag uppfattar mig själv som mycket mer vänster idag. Det skrev
jag. Ja, men det är det jag menar. Att det kanske är typ att du, alltså det kanske också att jag också tyckte, alltså vi var ju så här, Tony Blair, a war criminal, kommer jag ihåg.
Ja, men precis.
Pinatas, där vi slog sönder honom under Irakkriget.
Jo, liksom. Men det gjorde jag också. Ja. Men då hade jag ändå varit med...
Då hade det gått tid.
Liksom. Då hade det gått en del tid. Mm. Så det var spännande att prata med dem. För att jag insåg då, precis som du säger, att det som är väldigt självklart för mig var liksom är begynnelsen av den här eran som nu har gått mot sitt slut. Liksom, det, jag tycker att jag ser den bågen ganska tydligt. Mm. Men för dem var det så här, var det så det var på 90-talet? Och det är kul att kunna... Ja, det ger ju, det gör någonting med en syn på det. Det öppnar, jag vet inte, jag tycker att det ger mig en mer öppen syn på historien. Jag kan se att så här, det hade kunnat fattas andra beslut då som hade gjort att vi var på ett annat
vad
läge.
Vad tänker du att ni missade att göra som hade idag kunnat skapa en bättre värld?
Nej, men framförallt så var det en väldigt naiv syn på så, kapitalet, på marknader, på vad den kraften skulle, den väldigt så revolutionära, starka kraften det är att släppa in marknaden överallt, vad det leder i inte liksom kanske de första åren, men efter 10 år, efter 15 år, att det är en väldigt, det är en enorm kraft och den kan vara väldigt väldigt destruktiv för alla andra saker i samhället som man värderar, demokrati, gemenskap och så vidare. Och det är ju ingen liksom unik analys, men det var man väldigt, vi väldigt blinda för, eller alla väldigt blinda för på 90-talet. Mm. Och många är väldigt blinda för fortfarande, men inte lika många.
Vem tänker du på, när du tänker på en statsminister, vem är det då du tänker på?
Göran Persson.
Men what the fuck, det är samma för mig. Men hur kan det, vadå? Och för det känner jag för att han var liksom, när jag blev så här medveten. Men då vem var det fanns ingen innan honom som var en sån bra medieperson, eller vad är det liksom?
Carl Bildt var ju, alltså Ingvar Carlsson var ju statsminister innan.
Ja, men för jag
och sen innan dess var det Carl Bildt, och innan dess var det också Ingvar Carlsson.
Ja, men då,
Ingvar Carlsson var min, som barn var ju han statsminister.
Ja.
Och jag har ju också starka minnen såklart av när Olof Palme blev mördad.
Då var jag, du?
Ja, då var jag 11.
Vad hände då då? Ja, men vad minns du om det liksom?
Nej, men jag minns vi var på sportlov. Det var ju Stockholms sportlovsvecka. Och jag var med min pappa och min bror i fjällen. Och min pappa kommer in på morgonen. Min pappa älskade Olof Palme. Och vi hade ett porträtt i alla år på Olof Palme i vår hall. Hela min uppväxt.
Okej, kamrater.
Ja. Och när han kom in i... Han liksom ryckte upp sovrumsdörren på morgonen. Och jag har aldrig sett honom så förtvivlad. Hans ögon var som två sår liksom. Och han sa att Palme var mördad. Det var helt enormt. Mm. Det var liksom... Det var en rädsla. Jag minns att det var en rädsla. Att folk... en stark rädsla. En kaotisk, liksom farlig känsla. Sen var vi på begravningen. Pappa tog med oss på begravningen.
Nej, okej, för alla fick gå.
Vad sa du?
Fick alla gå och kände din pappa?
Nej, vi satt i Folkets hus. Det var massa tal. Och sen var det liksom en kortege där utanför vid Norra Bantorget. Jag minns att liksom en procession. Och folk, jag minns att liksom alla de vuxna var så himla... Det var liksom en läskig känsla. Folk var så förtvivlade. Sen mötte jag ju när jag pluggade på Handelsen ganska många år tidigare folk som hade... Deras familj hade liksom firat och bara var så här, äntligen! Tjoho!
Ja, men det låter hemskt, men det är också typ, man kan ju verkligen ha den relationen till politiker. Ja. Att man är ju nästan, de är ju nästan helt avhumaniserade.
Ja, framförallt var det, tänker man, jag tänker att folk tänker det idag, att det är ett så polariserat samtalsklimat, men... Ja. Men de känslorna som han väckte var ju helt, väldigt starka åt båda håll. Men det, som barn visste, förstod jag inte det. Som barn visste jag, trodde jag att alla älskade Olof Palme.
Jag kommer ihåg när Anna Lind blev mördad.
Mm.
Då fick man gå hem från skolan.
Yeah. Ja. Då jobbade jag på regeringskansliet.
Mm.
Och då kom minns jag att vi var alla politiskt sakkunniga, satt i, vi visste att det var något liksom, jag hade nog på känn. Men då så satt vi och skulle få besked, och då kom, det var Magdalena Andersson som kom in då. Hon jobbade med Göran Persson, och jag kommer ihåg när hon kom in i rummet, jag såg på hennes ansikte, hon hade gråtit. Mm. Då förstod vi hur det var.
Det var fruktansvärt.
Ja, helt fruktansvärt. Ja, tidens gång.
Ja, verkligen. Mm. Men alltså, vad är den största fysiska förändring? På tal om tidens gång.
Genom, alltså precis nu, när man fyller 50, eller? Men jag har inte kommit in, jag har inte, du är inte, det är mycket än. Snack om klimakteriet ju. Nu.
Ja, just det, det är så mycket snack.
Ja, men tycker det är för mycket, är det inte lite mycket snack om?
Du snackar om det en del.
Ja. Och det, du vet, okej, det är kanske mycket att det bara kommer upp i mina flöden.
Så är det du som pratar om det, ingen annan. Okej.
Nej, men jag har inte kommit i klimakteriet än, tror jag. Mm. Eller vad jag vet. Va?
Du, det vet
ja, det vet jag. Nej, men det har jag inte.
Och jag vet det eftersom det är ofta att du har PMS.
Mm. Okej. Ja, alltså bara jag är sur. Den största fysiska förändringen. Jo, jag ska säga en sak som jag har tänkt på med kroppen. Men det har ju varit ganska, det har varit ett antal år nu.
Ja.
Det är alltså att träning.
Ja.
Det handlar inte längre om att så bli bättre på någonting.
Nej.
Utan det är bara, det finns en otrolig Nora Ephron-novell som heter, vad heter den?
Med hennes hals.
Med, nej, ja, den heter, gud, jag måste nästan googla det här. Den heter Maintenance.
Ja.
Och att ju äldre man blir, samma, för att liksom hålla sig på samma nivå med så hår, kroppsbehåring, mm, eller liksom hur man ser ut i facet, allting tar så mycket, mycket längre tid. Man måste bara lägga, för att hålla sig, inte på en bättre nivå, och hålla sig på samma nivå måste man lägga mycket mer tid. Men då tänker jag med träning också att det handlar inte alls längre om prestation, det bara handlar om att så här, hålla sig smärtfri.
Mm.
Det är hela syftet. Och då är man jävligt nöjd.
Om man... Så du tänker inte på någonting, någonting, någonting utseende med att fylla 50?
Jo, jag tänker på utseende, men jag tänker inte så här, jag kommer aldrig bli så... jag har inga ambitioner att liksom... Jag ska nog, någon gång ska jag nog komma ner i split. Eller ens komma ner med hälarna i hunden.
Det är inte sant. Det var din stora ambition förra året. Jo, men jag, att du skulle komma ner med hälarna i hunden.
Jo, men det sa jag. Men ärligt talat, Tone, det är sån bit.
Du köpte ju det där programmet.
Jag gör det programmet varje dag. Ja. Och det är jätteskönt för min rygg. Ja. Och för... Jag har inte ont i ryggen.
Det är jättebra.
Det är helt otroligt.
Muscle.
Ja, tack. Så det tycker jag är en stor förändring.
Men är det något du tänker tillbaka på utseendemässigt som är så, hur fan kunde jag tycka XXX?
Ja.
Alltså jag kan verkligen vara så, ja, att jag typ så här.
Jag kollar på bilder av mig själv, ja, och bara, men jag kommer ihåg hur jag kände mig inuti. Och så, men så tror jag alla.
Ja.
Så, känner man, så är det väl från man är 30 och tittar på en bild på sig själv när man var, nej, 15 alltså, också.
Jag kommer ihåg att jag var så 11 bara, åh, jag är så fet.
Ja, men jag menar
jag
det.
Liksom,
ja, men när du var 30 och tittade på en bild på dig själv när, ja, du var 11 så...
Men just när jag var 30 så, alltså just, men jag tycker att jag har också blivit snyggare nu de senaste åren, för jag hade
du
någon
är
riktigt
så snygg.
Jag hade någon riktigt in the trenches.
Mm.
Det var inte bra alltså.
Vad hände då?
Nej, men jag tror att det var att jag faktiskt var ihop med typ en gaul. Och han typ sög, alltså när han sög liksom all, ja, skönhet, ja, ur mig.
Ja, jag fattar.
Och jag kunde inte förstå, men jag kunde inte förstå då vad det var som hände.
Nej.
Typ. Men nu är det så tydligt. Ja. Och sen så har jag några år också när jag drack alltså 6, ja, dagar i veckan.
Ja, men det sätter sig ju. Även om man är,
även
relativt
om man
är
25
ung.
Typ, ja. Så, ja, då ser jag helt för jävlig ut.
Mm. Ja, jag vet inte. Nej, men jag, alltså just nu känner jag mig ganska,
ja,
jag har jätteont i tårna, stortårna.
Ja, jag vet, det har vi också pratat så mycket,
ja,
om.
Så jag måste gå och kolla upp det, jag undrar om det är artros.
Men det här tycker jag är hemskt, man blir äldre, ja, att det är typ så, man är så, oh my god, kan de bara sluta prata om att de har ont? Men när man har ont så är det ju typ, nej men så.
Kul att du säger det här nu i podden, så att, men du vågar inte säga det liksom off
nej,
mic.
Nej, nej, men jag tror också typ så här, jag har ju också mycket ont i kroppen. Och det är typ så här, när man, ja, har ont i kroppen mycket.
Det är det enda man kan tänka på.
Det är det
på.
Enda man kan tänka, ja, på. Alltså det är typ, och sen så antingen blir man då en person som pratar om det hela tiden.
Ja.
Eller så blir man helt tvärtom en sån toxic person som är bara så,
allt är bra, allt är bra, allt är bra. Nej, men så får det inte heller bli. För så var det lite i morse när vi
så
träffades.
Så är ju lite jag.
Ja, så är lite du. Och det är värre. Så det är bättre att du säger hur det är.
Ja, men det är också om man har mycket ont.
Mm.
Då är det liksom...
Jo, men... Ja, det är ändå
bättre. Folk frågar varje dag, hur är läget? Nej, men det är inte bra.
Okej, men folk... Men du kanske inte behöver säga till folk. Men du kanske,
nej,
kan säga det till,
nej,
mig.
Det
så att jag slipper... Att du är bara så här... Allt är bra.
Det är faktiskt vet. Om du tänker på ditt liv som kulturchef. Och du är ju kultur... Alltså, du är ju kulturgumma.
Ja.
Vilka kulturella upplevelser under de här 50 åren känner du typ så här, ja, men det här var fan det mest formativa?
Alltså, har vilken svår fråga. Gud, vad spännande. Oh my god, jag tänker jättemycket fort.
Blur, till exempel.
Ja. nej, jag vet fan. En grej som hände bara för några år sedan var jag såg hon Florentina Holzinger i Berlin med sin naken performance.
Okej,
okay, ja. Med så nakna kvinnokroppar på scen i olika åldrar och som handlade om smärta. Och
okay,
den var den tänker jag på nästan varje dag.
Ja.
Vad tänker jag på mer?
Jag har en grej som jag tycker återkommer ofta för dig.
Ja, vad är det då?
Sagan om ringen.
Ja, okej. Okay. Men det är mer som en barn. Ja, men som en referens.
Ja, exakt. Att man har typ så här. Det är som att jag känner mig typ så med vissa så. Typ så här on the road. Av Jack Kerouac. Jag kommer tyvärr aldrig bli fri från den.
Nej.
Och det är ju, förstår du? Eller har du någon när du gick på bio liksom första gången och tåget kom emot dig och du blev så rädd för du förstod inte hur biografer funkar?
Nej, men jag har ett minne av att när jag var på, kan det ha varit på Hultsfred eller Roskilde, jag kommer inte ens ihåg, när jag var väldigt ung, kanske 18-19. Och då hade jag tappat bort mina kompisar och på den tiden, Tone, hade man inga mobiltelefoner. Så jag visste inte, jag vet att det är svårt att föreställa
sig. Men vi hade ju mobiltelefoner, men vi hade ju alla några pengar på våra mobiltelefoner. Okay. Så det är ju lite samma sak.
Ja, men då kom jag in, jag var ute och snurrade mitt i natten. Och så hör jag så musik från ett tält. Och så går jag in där. Gud, jag får rys nu när jag tänker på det. Och då är det ett band som jag aldrig har hört.
Vilket band?
Och jag blir helt besatt av det här bandet och den här sångaren som är den vackraste man jag någonsin har sett. Och det är en musik som är så episk och mörk och romantisk. Och den bara Nick liksom... Cave? Vad sa du?
Var det Nick Cave?
Nej, det var Tindersticks med Stuart Staples.
Jag menar, var det?
Nej, men det är fortfarande, när jag tänker på det, att jag bara vill spy för att det var så starkt. Och jag bara stod där hypnotiserad, så man kanske bara kanske när man är i de åren kan känna så. Nej, det är inte heller så. Jag kan faktiskt känna så starkt fortfarande, måste jag säga. Tycker jag kommer tillbaka till starka känslor.
Ja, du är väldigt gråtig.
Ja, jag är väldigt porös just nu. Ja, så det det är ett starkt.
Jag har faktiskt ett liknande på Hultsfred.
Ja.
När jag kom in i ett tält.
Ja.
Och det var Peaches.
Oj, vad härligt.
Alltså det var den sjukaste. Oh my god. Och hon, jag bara minns typ så här, jag bara trängde mig fram och hon uppträdde och sen så körde hon Fuck the Pain Away. Och bara Fuck the Pain Away. Och sen så hade hon typ som en stor vattenflaska som en kuk som hon bara sprutade ut på alla i publiken. Och jag var helt så,
Hade du hört den förut?
Jag typ hade låten på en sån bränd CD-skiva. För det gick inte heller typ så. Och jag var aldrig så down i musik att jag kunde liksom leta upp. Typ. Men, och att se henne på scen, det var helt fucked up. Också att man var på Hults för första gången. Jag hade druckit jättemycket Malibu.
Ja, duktig.
Men någon skulle köpa ut mig och det var den enda spriten jag kände till.
Ja,
så jag drack en flaska kokoslikör. Fan vad äckligt.
Jättegott. Mm. Ja, men så det... Nej, men jag skulle inte säga... Jag vet inte. Tolkien... Ja, men jag tror att mer... Jag tror att mer Le Guin är min så go-to-referens som jag tänker mycket på. Hennes böcker faktiskt. Mm. Som är lite så... som jag läste som ung och som jag fortsatt läsa som vuxen.
Mm.
Faktiskt. Som är som en följeslagare. Om jag ska välja en fantasyförfattare.
Ja, det kan få vara vilken fantasy eller vanlig.
Ja, eller också...
Om du tänker på en sexig filmstjärna, vem tänker du på då?
En sexig filmstjärna? Då tänker jag på då tänker jag på Val Kilmer i Tombstone.
Jag vet inte ens vem det är.
Val Kilmer, vet du inte vem Val Kilmer är? Det var
alltså, jag känner igen namnet men jag kan absolut inte pull.
Val Kilmer i Heat, har du sett Heat?
Jag tror det, för jag tror Kakan min
tycker också älskan. Att Val Kilmer en underskattad...
Oj, vilken gamling! Men fattar, han var ung när du var ung.
Ja, men nu är han ju helt galen. Nu ser han helt galen ut, för han har opererat sig så mycket. Men om du söker upp...
Ja, han var ju med i den nya...
Kan du söka på Val Kilmer Heat?
Heat.
Eller Val Kilmer Tombstone. Det är roligt i Tombstone, för där spelar...
Oj!
Ja.
Det hade inte gått att gissa att det här var den här mannen som jag såg.
Nej, exakt.
Men bilderna är så små, för de är så gamla, så jag kan tyvärr inte visa.
Ja.
Men i Tombstone.
Men nu har han väl någon
sjukdom. Så är det ju, det är en westernfilm.
Ja.
Och där spelar han ju en lungsjuk, alltså han är TBC, han spottar mycket blod. Han är mycket så svettig och gul och i ansiktet.
Mm.
Och han spelar ju Doc Holliday, som är en så klassisk western karaktär. Och han är så sexig i den.
Har du sett nya Top Gun?
Nej.
För han är ju med i den.
Jo, det vet
men eftersom
jag.
Han har halscancer så är alla hans repliker att han skriver dem på en mobil.
Okej. Jag vill inte prata om gamla Val Kilmer.
Nej, men jag bara tycker att det är så intressant. För det är också så här, vem man alltid kommer vara så. Jag dör så sexig han är. Och sen så helt plötsligt bara, oh my god, den är gammal.
Ja, den är gammal.
För så börjar jag känna, mina två sådana som jag var dödskär i var Will Smith och Brad Pitt.
Okej.
Okay. Alltså jag hade
Brad Pitt, verkligen.
Jo, men alltså Will Smith i Man in Black. Alltså han var så snygg. Eller Independence Day när han kommer ut i den här wife-biten med de här dog tags.
Nej, men alltså,
och öronen, och min kille har såna öron och jag säger, det är inte en slump att det blev han och jag. Och Brad Pitt i Höstlegender som är typ så här low key, typ nästan lite så soft porn för damer. Men nu så var det typ så här, nu när jag såg Will Smith här om sistens, när vi såg skatt, då var jag typ så, men gud, han har blivit, han är så,
jag har inte sett honom.
Okay. Alltså han är så här, klär sig jävligt. Det är som att han är så, tror att han klär sig coolt, men det är mässigt. Brad Pitt, alltså de ser ju fortfarande bra ut, för jag tänker kanske också att tekniken så att säga har kommit längre, så man kan rejuvenate längre. Ja. Men det är ändå att de verkligen börjar slitas ner.
Det blir inte bra.
Nej, det blir, alltså,
nej.
Man får bara försöka bevara.
Men okej. Okay. Ja, nej, men så det är lite.
Men en sista fråga då?
Ja, Viggo Mortensen också. Ja, förlåt.
Aha, oj, men han är ju typ fortfarande sexy.
Ja, det får man säga.
Jag måste googla, hur gammal är han? Men det är han som är typ så här, de säger att han är dansk, men han är typ inte dansk.
Han är visst dansk.
Men är han, han är typ inte uppväxt i Danmark.
Nej, okej.
Okay. Eller jag vet inte. Mm. Nej, född i New York. Mm. Mm. Har du något råd till ditt 25-åriga jag? Om du kunde åka tillbaka i tiden och träffa Karin 25. 25 och 6 dagar, precis som du är 50 och 6 dagar idag.
Ja, men jag vill inte säga det i podden.
Nej, men Karin, nu måste du säga det i podden. Har du någonting med onani att göra?
Nej, verkligen inte.
Okej, varför vill du inte
varför
säga
det? Varför
om du är typ
det
så här, var inte rädd för att ta på dig själv, typ, eller någon sån grej.
Gud, vad roligt. 25. Jag vet inte fan. Vilket år var det? Vänta, 25. 1990. Ett råd.
Och säg inte bara allt kommer bli bra.
Jag ska säga, okej, okay, då ska jag säga så här, innan man har barn så är det inte så farligt att göra slut med en kille.
Du, det här rådet tycker jag faktiskt att många av mina
det
vänner
har barn. Det är inte så farligt, det är inte ett brott.
Nej.
Det är helt okej. Okay.
Mm.
Om du blir kär i någon annan,
go for it.
Så är liksom, du behöver inte döda dig själv av
skam.
Men
också lite så här, det här tror jag att min kompis har försökt säga till mig när jag har varit bara, som har haft barn och när jag inte haft barn, bara, du behöver liksom inte kämpa ihjäl för den här relationen. Du kan bara gå och hitta en annan relation med någon som är mer nice.
Det är liksom okej. Och sen, det är också okej att göra slut när man har barn. Men
såklart.
Det är en annan apparat.
Men man behöver inte ha sån känsla av ansvar kanske när man är en 25-årig gumma som bara är ute och...
inte det. Nej, du är ung. Så att det är liksom... Försök att tänka på det.
Karin, men innan vi går så har vi ju faktiskt en grej som vi nu har bestämt att vi ska göra i slutet av varje avsnitt. Och det är att vi ska komma med ett litet kulturtips.
Mm.
För att vi får så mycket frågor om vad vi läser och tänker på och går titta och ser på. Och tittar på. Så vad är ditt kulturtips den här veckan?
Okej, okay, men jag tog på mig den här tröjan idag. För att den här fick jag i 50% av min gulliga son. Och det är för att och det är en fotbollströja för ett lag som inte finns som heter AFC Richmond. Och för att vi har tittat hela julen sett om, jag och min son och min dotter, en serie som heter Ted Lasso. Och den handlar om ett påhittat fotbollslag och han är deras coach. Och den är jättekänd, alltså den har vunnit jättemånga priser. Det är inte som att jag bara, jag har hittat den här lilla underground-serien.
Nej, men det behöver inte vara
Nej,
underground.
Nej, det behöver inte vara det. Men för att jag älskar den här serien.
Ja.
För att den är väldigt rolig. Jag tycker den är bra att titta på med en tonåring, sina tonåringar. För den har dels väldigt positiv syn på kvinnlig sexualitet.
Härligt.
Ja. Det är roliga, bra kvinnliga karaktärer i den. Nice. Det är väldigt fin
manlig, också väldigt fina varianter av manlighet. Och den handlar också mycket om psykisk ohälsa på ett ganska, på ett väldigt fint sätt tycker jag. Och sen, den är bara jävligt rolig. Jävligt mysig, jävligt rolig. Särskilt om man har en liksom sportintresserad eller fotbollsintresserad unge, så kan det vara ett, liksom, verkligen en trevlig grej att göra ihop. Och då fick jag den här, jag vill visa
Rojas.
Dani Rojas, som är nu, min favoritkaraktär.
Fan vad nice!
Och det är så kul också för att 14 är ju min födelsedag.
Det är det.
Och då är det Dani Rojas. Och Dani Rojas är en spelare, en spelare då från Mexiko, och han säger hela tiden, football is life.
Nice.
Han är bara så, han är väldigt, positiv, väldigt positiv. Liksom.
Football is life.
Football is life. Var en bekymrar inte så mycket, football is life.
Fan vad härligt. Jättebra. Bra,
det är mitt kulturtips.
Mitt kulturtips är att innan det är för sent köpa biljetter till internationell författarscen på Kulturhuset i Stockholm. Mm. Det här är lite lokalt tips. Men Athena Farxad och Ida Linde som har varit där senaste.
Otroligt program har de ju gjort.
Alltså de har gjort så otroliga program och nu skrev de i helgen idén att de uppger att de tvingas bort från scenen eftersom de har, alltså från sina jobb, de har blivit uppsagda.
Deras kontrakt gick
ut. Deras kontrakt gått ut. För att de har liksom, inte särskilt mycket ändå, men ändå engagerat sig mot folkmordet, Israels folkmord i Gaza. Och jag känner ju både Athena och Ida, vill jag säga. Men vi vet ju inte så mycket vad som har hänt än, men de har skrivit om den här idén. Och jag som känner dem känner också att de skulle inte uppge att det är så att de tvingas bort om det inte finns grund för det. Så vi får ju se vad som händer och vad som kommer ut mer. Men jag tycker det är så jävla synd. För de har verkligen lyckats göra den scenen så relevant. Den är så mångfaldigad. Så mycket roliga samtal. Johannes Anjou som har så här pratat om Koranen. Sara Stridsberg som har pratat om Freud. Jag intervjuade ju, de bjöd in mig och pratade med en Hernán Diaz som var innan han ens blev en Pulitzerprisvinnare. Alltså, så de har också haft sån...
Jättebra koll.
Så jävla bra koll. Och jag bara tycker det är så jävla synd. Och jag tycker också det är så konstigt att man anställer någon som Athena och Ida, som ju också är politiska poeter, i alla fall Athena. Och sen inte liksom kan med vilka de är. Så innan det är för sent...
Och det är ju hela våren. Så exakt. Är det ju ett fantastiskt program.
Precis.
Så det ska go, vi gå
get
på.
Get your tickets. Och sen kanske det blir så att någon annan... Hynek Pallas får jobbet. Kanske.
Ja,
man vet
se
inte.
Hur det blir då.
Vi får se hur det blir då. Men jag ser faktiskt... jag ska köpa biljetter idag.
Bra, två bra kultur.
Eller hur?
Det nu kändes det som att du lät med så fin kultur.
Ja, men det är bra. Högt och lågt. Liksom. Högt och lågt. Och vi ses ju nästa vecka.
Ja, vi ses framförallt...
Oh my god, vi ses ju på tisdag!
Vi ses på tisdag och sen ses vi nästa vecka.
Exakt.
Och sen ses vi på tisdagen och sen fredagen,
nästa vecka.
Och sen ses en del av oss i Malmö om ett par veckor.
Om nästa vecka.
Nästa vecka menar jag.
Herregud. Ja precis, då är det vår liveshow.
Det är slutsålt tyvärr.
Ja det är det verkligen.
Alltså inte tyvärr, det är jättekul.
Nej, det är så kul, men vi missbedömde.
Ja vi missbedömde.
Ja, men det får bli nästa gång. Ja. Karin!
Nu är vi igång!
Så jävla gött att vara igång.
2025. Woo! You and me.
Woo!
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.